Hej alla vänner och varmt välkommen till vår med Fröken Vithatt. Idag är det den 5 mars och Mats Larsson har gjort ett jättefint nytt intro som ni såg. Ett vårintro och så massa härliga vårbilder. Så nu ska vi verkligen frossa i det och bara få känna att våren är här. Knoppar brister och det kommer inte göra mindre ont när knoppar brister. Och ja, man vet knappt var man ska börja. Det är så otroligt mycket som händer. Och jag pratade med Eva på Twitter, på X då. Och ja, men det här med när ska folk förstå så här. Och jag måste bara säga det att om man jämför nu opinionen kring Sverige så har man kokat grodan långsamt. Den har förändrats. Den har förändrats i den takt som vi har orkat, velat, kunnat ta emot det. Men jag tror inte att det är någon man möter som är lika naiva idag kring Sveriges roll, Sveriges korruption, Sveriges företag, Sveriges myndigheter framförallt. Nej, det är en annan syn på Sverige. Och man måste väl ändå säga att det har gått ganska fort. Man har liksom rört om i grytan. Man har rört om människors perception av världen. Man har höjt elpriser, man har liksom förändrat saker, rock the boat liksom hela tiden. Och till slut så kan man inte riktigt hålla sig kvar. Carl Norberg hade en bra beskrivning på sitt mys igår och det var turn the tables. Och då pratade han om att du ska vända bordet liksom helt upp och ner. Och så får du se vad som är kvar när du vänder tillbaka det. Det som inte är kvar, det har åkt av så att säga. Det var inte, det hade ingen bärighet på verkligheten. Och ja, det är otroligt häftigt alltså. Nu ska vi se. Jag tror ni fick intro 2 gånger, men det gör ju ingenting. Det var ju nytt och trevligt. Nu ska vi se vad ni skriver här. Nej, så jag tror att vi kan ta det ganska lugnt. Alltså vår uppgift är ju att beskriva verkligheten så som vi ser den. Rapportera det som media inte rapporterar. Och framförallt korstabulera som media inte gör. Vad händer samtidigt? Vad ligger bakom det här? Vilken historia har den här incidenten? Och så vidare och så vidare. Pratar vi Etiopien, diplomati och så vidare så ligger det en lång, lång historia. Alltså, Ericsson har varit i Etiopien sedan slutet av 1800-talet. De kan försöka fila på historien hur mycket de vill, men det stämmer inte. Alltså Ericsson etablerar sig där samtidigt ungefär som man etablerar sig i Kina. Och det var länge sedan. Absolut, jättelänge sedan. Och ni vet ju att jag har gjort lite samtal med myndigheter. Och nu är det så här att Riksgälden, de har faktiskt tackat ja till en intervju. De blev väl helt enkelt trötta på att jag ringde. Och så när jag ringde till växeln sa de, ja, vi hade möte om dig i fredags och skriv ner dina frågor och sen så ser vi till att du får en intervju. Så det kanske är läge nu då för transparens. Läge för att gå igenom hur det finansiella systemet fungerar och hur myndigheter finansieras, det offentliga. Så att Men det är det här nudging, det är det här poking, det är det här liksom de här små grejerna hela tiden som kommer. Det kommer dripp, dripp, dripp i mainstream media. Om korruption, om muter, om ditten, om datten. Och helt plötsligt så har uppfattningen, världsbilden, har förändrats. Och även om man har kognitiv dissonans i början, man vill inte höra. Liksom. Nu pratar vi om något roligt, tycker jag. Vi pratar om hur man gör cupcakes och katter och sånt. Men när det kommer för mycket, så till slut så går det inte att blunda för det. Och det är den metoden man har valt. Och det är den metoden man har valt, och den känns väldigt framgångsrik faktiskt, måste jag säga. Jag har satt en, man kan säga det mesta som jag ska prata om idag, det har jag satt en rubrik på som heter välfärdskollaps. Och det var egentligen inte jag som kom på det heller. Jag är så sur när andra myntar saker. Jag har ju sagt terroristkollaps. Jag har haft så många sådana. Men nu är det så här att det här är... och jag tror jag gör det så igen, att jag liksom öppnar de olika fönstren. Och sen tar vi det ut. Vi tar det i ordning, så att säga. Eller i ordning. Vi tar det som det kommer och sen så diskuterar vi utifrån det. Men det är olika ämnen, och vi kommer gå igenom idag också om hur det fungerar med dödsbon. Ni vet att jag har jobbat som finansiell rådgivare, och ja, jag vet liksom hur det där fungerar med vad som ingår och inte ingår och vad man ska tänka på och så. Så jag tänker vi tar lite om det också. Men... temat för dagen är ju välfärdskollaps. Och det är ju det. Det är det vi ser. Vi ser en kollaps av världen. Och vissa säger då att okej, det syns lite dåligt när jag har dubbla så här. Men det gör inte så mycket, för att målet med det här, alltså varför jag gör det här, det är inte egentligen att du ska se, utan det är mer att det är mer att visa att det finns källor. Och när jag läser upp någonting, till exempel en rubrik, eller man kan ta en printscreen och hitta rubriken, och sen är det bara att googla på den, så får du upp artikeln. Så det är väldigt lätt idag att bara söka sig till informationen, och annars ligger den på min Facebook eller min X eller på Karl Nobergs eller på G-strands eller på Cozy Peppers till exempel. Så att det ligger på någon av våra, allt det här som vi går igenom, så att säga. Och Cozy Pepper, han ställer sig en väldigt intressant fråga idag. Han frågar, vart går gränsen mellan den svenska modellen och Lyxfällan? Ja, jag vet inte det alltså. Man kan säga att man lånar sig ju till allting. Så skillnaden kan inte vara så jättestor. Kriminalvården kräver 2,3 miljarder extra. Och det här är mumma. Det här är mumma. För på det här viset så kan man då ge ut statsobligationer, ta in kapital, lånat kapital, och sen kan man då finansiera det, och på så vis så får man ut. Ju mer kostnader man kan hitta i det här läget, ju bättre är det, för ju mer pengar får man en ursäkt att trycka. Så enkelt är det. Och kriminalvården vill då ha 2,28 miljoner extra i tilläggsbudget för 2024. Men vadå? 2024 är ju nu. Ni har inte fått pengarna alltså. Okej. Pengarna behövs för att skapa nästan 1400 fler häktes- och anstaltsplatser till slutet av 2024. Ja, men det kanske är någonting i statsbudgeten som ändå är värt att satsa på. Om det inte finns billigare saker, alltså jag tänker typ ett fartyg och kasta nyckeln eller något sånt där, jag vet inte, men det här är ju inte dumt alltså. Om det är någonting jag kan stötta för att trycka pengar, alltså det är inte så att våra skattepengar går till det offentliga på det viset, utan man lånar, så att säga, man lånar. Det är bara så. Och här får man en anledning. I kapacitetsrapporten planerar kriminalvården för att ha 27 000 platser i häkten och anstalter 2033, vilket kan jämföras med dagens 9. Så man tredubblar alltså antal platser. Är det så att folk har blivit mer kriminella eller har man faktiskt börjat göra sitt jobb? Det är frågan. Uba säger merhaba, merhaba, Uba. Vi ska inte ha fängelse, vi ska ha fred. Ja, men för att kunna ha fred så kan vi ju inte ha ute de här som liksom är förstörda. Alltså de som har haft som sin yrkessysselsättning, till exempel att mörda andra människor för pengar. De kan vi inte ha. De är för förstörda liksom. Så vi ska ha fred, och för att kunna ha fred så kan vi inte ha mördare och kriminella och allting på gatorna. Det går inte. Och kommer alla de bli skötsamma direkt? Nej, troligtvis inte. De kommer fortsätta plundra och mörda. Och vi får se. Sen när de kanske har fattat galoppen så kanske man kan... Men vissa är nog för förstörda, tyvärr. Inger, jag tror inte det. Vi är inte där än liksom. Och sen har vi då polisen stoppade skuldsatt bilist. Beslag tog bilen. Och det här är också lite lustigt. Varför säger att du har en privat skuld till vad som helst? Du har handlat någonting på Klarna eller någonting. Då är det så att då är det polisen och kronofogden som utmäter det här åt privata företag. Jaha, men det kan ju vara ockerräntor. Det här kan ju ligga och växt med ränta på ränta-effekten hur länge som helst. Det här kanske var en skitskuld från början. Skitskuld, allting. Allting är skitskuld, kan jag säga. För att hela systemet bygger på att vi har en privat skuldsättning. Jag menar, hela prisbilden på ett hus och så vidare är satt utifrån att vi tar lån. Så att allting bygger på det. I och med att alla pengar är lån, så allting bygger på att vi tar lån. Och då har vi ju polis och kronofogde som utmäter det åt privata företag. Och det här är väldigt tvivelaktigt. Om vi kan ha det så här. Och hur kommer det sig att bankskulder och så är eviga, men statsskuld eller... skatteskulder och sånt, det är bara 5 år. Sen preskriberas det. Ska de få evig skuldsättning då? Och sätta räntan som de tycker. 1000%. Och sen kör du en bil som kanske inte ens är sin egen, så utmäter de den. Så är det också. Det måste inte vara du själv som kör. Om bilen står på dig och någon annan kör den, så kan de utmäta den. Om bilen står på någon annan men körs av dig, så kan den också utmätas. Det här är jättelurigt alltså. Vi kan inte ha det så här. Intressant. Tal om Klarna. De skickar påminnelsen direkt tillsammans med den ursprungliga räkningen. Ja, det kanske de gör. Men det här med kronofogden, alltså det är en myndighet. Så vi har alltså en statlig myndighet som finansieras av det offentliga. Ja, statsskulden då. Och polisen också. Och de ska alltså utmäta åt privata företag. Nej, jag tycker det är väldigt tvivelaktigt, om jag ska vara ärlig mot er. Det här är intressant. Avveckla allmänna arvsfonden. Det här är... Jag har lite mer information om det här. Och det här är alltså en instans som startade 1928. Allmänna arvsfonden inrättades 1928 när arvsbestämmelserna ändrades. Fonden får sina pengar från arv efter personer som avlidit utan anhöriga och som har rätt till arvet utan som har rätt till arvet och utan testamente. Fondens syfte är att främja ideell verksamhet i förmån för barn, ungdomar, äldre, personer med funktionsnedsättning. Och fonden förvaltas av Kammarkollegiet. Jag kan säga att det är väldigt mycket LBTQ Agenda 2030 och sånt lass som den här arvsfonden går till. Och nu menar man då att den här bör avvecklas. Enligt en granskning finns det bland annat stor risk för att pengar från fonden går till oseriösa och kriminella aktörer. Alltså jag blir så förvånad alltså. Nej, nu får jag ta en klunk iskaffe här. Jag blir jätteförvånad. Nu måste jag sätta mig ner och ta det lite lugnt här. Allmänna arvsfonden delar varje år ut stora summor till projekt som riktar sig till barn, ungdomar, äldre och personer med funktionsnedsättning. Men kontrollen av de som söker bidragen är otillräckligt, anser Riksrevisionen, som nu föreslår att fonden ska läggas ner. Ni ser hur man är och river och upplöser saker. Det här har alltså funnits sedan 1928, men det här kommer också nu. Det är otroligt alltså. Allting kommer nu. Ursäkta. Enligt Riksrevisionen som fått hjälp av Säpo och polisen har det förekommit att projekt som fått pengar från arvsfonden kan kopplas till bland annat organiserad brottslighet. Kombinationen av stora bidrag och låg konkurrens medför risk för att projekt designas för att få bidraget snarare än utifrån genuina idéer och behov. Jaha. Istället för dagens arvsfond vill Riksrevisionen se ett annat, mer robust system för att hantera arv efter avlidna personer som saknar arvingar och som inte skrivit testamente. Anne Wodas Nilsson, generaldirektör för Kammarkollegiet som förvaltar arvsfonden, är förvånad över Riksrevisionens slutsatser. Till att börja med välkomnar vi granskningen, men vi noterar att man har gjort slagningar i olika register som vi inte har laglig rätt att göra. Nej, vilken jurisdiktion är vi under nu då? Laglig rätt att göra enligt vilken lagstiftning? Jaha. Till att börja med välkomnar vi granskningen, men vi noterar också att man har gjort slagningar i olika register som vi inte har laglig rätt att göra. Någon har ju helt uppenbarligen laglig rätt att göra det. Men det är inte Kammarkollegiet då. Vilken jurisdiktion är det som gäller nu i Sverige då? Det är självklart inte okej om det finns kopplingar till företrädare med olika kriminella uppsåt i de här projekten. Det vill vi förstås gå till botten med, och vi har begärt ut underlagen från Riksrevisionen. Ja, hörni. Det här är stora grejer. Det här är stora grejer, hörni. Det tycker jag verkligen. Det här är stort. Och ni ser deras rubrik som de har satt här. Kampen mot välfärdsbrotten. Och jag kan säga på tn.se så finns det ett antal olika artiklar under den kampen mot välfärdsbrotten. Under den rubriken. Så gå gärna in och läs där. För det här är stort. Och sen har vi då, nu kom de med lite olika ordning där. Ja, vi tar här. Och varför vi går tillbaka här lite nu, det är för att vi pratar om det här betalningssystemet Havala. Och nu pratar vi fortfarande välfärdskollapsen. Vi pratar om Sida-pengar som har utbetalats genom Havala-systemet. Och då står det så här, det här är då från 25 oktober 2023. Kriminella nätverk tvättar sina pengar via ett underjordiskt finansiellt system utom räckhåll för myndigheterna. Flera regeringar har varnats men blundat av hänsyn till invandrargrupper. Ett av Säkerhetspolisen och andra konstaterat att samhällseffekterna blivit mycket allvarliga, öppnar finansminister Niklas Wykman upp för ett förbud. Och det här är också så att i och med att vi har såna här heliga kor överallt, så är det så här att okej, okay, om man då ser att innan har man då försökt säga att organiserad brottslighet, det är invandrare. Så är du emot organiserad brottslighet, då är du automatiskt emot invandrare. Det är så de har gjort hela tiden, och därför har man inte kunnat få ifrågasätta till exempel bidragsfusk eller sånt här. Men nu är det liksom slut på det. Märker ni, den retoriken funkar inte längre. Den är borttagen. Men den var innan. Då var det, då gick det inte att ifrågasätta myndigheternas utbetalning av bidrag och så. För att då var man automatiskt rasist. Mm. Och sen har vi då matpriserna höjs och inflationen går ner. Och vi ska se hur man kan spinna det där vidare. Matkedjorna lovade nyss billigare vecka. Men nu ser man att priserna går upp med 7%. Det här är Claes Hemberg, han var ju på Avanza tidigare. Jaha. Så att inflationen går ner. Alltså ökning av penningmängden går ner. Samtidigt som matpriserna går upp. Ja, för det är ingen koppling däremellan. Det är, prishöjningar är inte inflation. Och sen har vi då välfärdskollapsen. Det här är alltså konkurser i Sverige sedan 1994. Och då kan vi se här att ja, det har gått upp med 2024, så har det gått upp med 62% från 2023 då. Och det är det högsta på 30 år. Ja. Jag såg nu att Danmarks största byggföretag gick i putten. Det kommer säkert här. Och varför är det intressant? Ja, men det var ett par byggprojekt då som inte hade gått med vinst. Och då blir det likviditetsbrist helt enkelt. Och upplåningen, så att säga, finansieringen har inte, går inte så lätt som tidigare. Det är svårt att trycka pengar i det här läget. Eller få finansiering, så att säga. Och det är svårt också att ge ut emissioner, alltså göra emissioner och så. Både emittera statspapper och allting. För det är svårt att få in kapital, för att det är kapitalbrist. Det är likviditetsbrist. Men det här vet vi ju. Ja, och det här var ju då lägg ner allmänna arvsfonden. Det är flera som har skrivit om det här. Och det här är... Systemet har så allvarliga brister. Så att man säger inte skärp till er, utan man säger lägg ner skiten. Det är också en signal. Och sen har vi det Havala då. Och då visade det sig att 16 myndigheter har varnat. Betalsystemet Havala har utnyttjats för terrorfinansiering och penningtvätt. Ändå har Sida då, svenska biståndsmedel, skickats ut. Ja, Sidas anseende kan komma att skadas. Ja, men Sidas anseende är skit och har varit hela tiden. Det är faktiskt på riktigt, så jag kan inte vara snäll. Men Sida, det är mutor och korruption som det har gått till. Mutat sig fram sedan 60-talet. Och det här är då FNs organ. Då skriver Gestrand så här: var det någon som sa svensk terrorinkubator och terrorfinansiär? Sverige är en av UNRWA:s största bidragsgivare. Under 20 år har cirka 7 miljarder betalats ut till organet, och det här är FNs då. Och nu menar Israel att UNRWA har anställt 450 terrorister. Ja. Israel anklagar FNs organ för Palestina flyktingar för att ha mer än 450 terrorister anställda inom sin organisation. Ja, de har väl immunitet också. Vi ska prata mer om immuniteten snart. Alltså det är ju så smidigt att ge de kriminella immunitet. Jag menar, du kan ju inte ifrågasätta FNs organ för att hjälpa Palestina flyktingar. Alltså är du mot flyktingar då? Eller du tycker inte man ska hjälpa flyktingar? Så de får man ju inte ifrågasätta. Sen att de har anställt 450 terrorister. Ja. Och de får inte ifrågasättas. Nej. För då är du mot... Då är du mot hjälporganisationer. Och vilken vettig människa är emot hjälporganisationer på den här planeten? Det kan väl ingen vara. De hjälper ju människor. Ja, det är ju det de säger att de gör. Men det har vi ju kommit fram till för länge sedan att det är inte det man gör. Och det här skickade en till mig. Det här är faktiskt väldigt... väldigt intressant. Nu hoppar vi lite. Men allt det här är välfärdskollaps. Det här är en befolkning som inte mår bra. Vi har myndigheter som inte mår bra. Vi har ett systemfel. Vi har ett system som inte mår bra. Och det här är beviset på det. 2023 förlorade Sverige 75,4 miljarder kronor på grund av längre sjukskrivningar. Det visas en undersökning från Skandia. Undersökningen har gjorts sedan 2017 och visar en oroande trend. Bara sedan 2021 har den årliga kostnaden ökat med nästan 10 miljarder kronor. Framförallt har sjukskrivningar på grund av psykisk ohälsa ökat. 2010 låg andelen på 30%. 2023 har den ökat till 47%. Så från 30% till 47%. Rapporten visar också att det är främst kvinnor som drabbas av långvariga sjukskrivningar. Och ja, ni vet ju att de här ADHD-medicinerna och det, de är ju slut. Och nu så står det till och med att folk som använder de här preparaten, ADHD-medicin, de säger att den funkar inte längre. Den funkar inte. Det är någonting som har förändrats. Den ger inte samma effekt. Och sen fick jag höra med en som vet om den här Sobril. Och då visar det att man säljer inte den. Om det var 5 och 10 gram och så. Den säljs inte längre. Istället hänvisar man till en annan medicin som är mycket mindre farlig. Och då undrar jag så här, är det här en avvänjning vi ser? Avvändning? Att man går på avtändning, avvändning. Ja, men det här är ju knark ju. ADHD-medicin och sånt. Det är ju liksom ren knark. Och så försvinner den. Den går inte att få tag på. Den är restad fram till mars. Och så säger de som tar den att ah, men den funkar inte riktigt. Den funkar inte längre. Det är någonting som har förändrats. Det här är väl väldigt, väldigt intressant. Någonting har förändrats inom det här också. Och då får vi inte glömma att Afghanistan, jag menar, de stod väl för typ 100% tror jag av heroinet. 98% i alla fall. Och de har helt slutat. Så de här opioider och sånt, det är liksom, det är en bristvara. Och sen är det så att alla de här som knarkar, det är ju så himla tråkigt för att tråkigt, ja, för dem. Alltså det hamnar ju då, det beslagtas. Och man låter knarket bara gå igenom och sen så följer man knarket. Och sen så arresterar man 7 personer. Det känns nästan som en brottsprovokation. Man visste ju att det var knark där. Och man tillät den att passera Helsingborgs hamn ut till mottagarna. Och sen arresterar man dem. För mig känns det väldigt stingigt. Det känns som en stingoperation. Det känns som en brottsprovokation. Och det är ju inte tillåtet i Sverige. Men vilken jurisdiktion var det som gällde nu då? Ja, det är någon annan jurisdiktion tydligen. Spirit of Modesty. Sobril, vad ska vi säga? Sobril användes friskt i äldrevården förra åren. Många som snedtände på den. Ja, det kan jag tänka mig. Jag vet inte så mycket om det läkemedlet, men ja. Vi går vidare här. Nu kommer vi in på någonting. Skuldsatta dödsbon ökar. Så hanterar du som anhörig det rätt? Det här är då familjens jurist som skrev det här den 27 februari 2024. Många strävar efter att lämna efter sig. Många strävar efter att lämna efter sig ett betydande arv till nära och kära. Samtidigt så finns det en helt ny grupp som växer fram och blir allt vanligare. Personer som avlider med skulder. Arne Larsson, jurist och expert på arvsrätt, går igenom vad som gäller och vad som kan vara bra att tänka på när någon går bort med få tillgångar. Ja, som vi vet, även tillgångar är ju skulder, så. Men det är nog inte det de menar. Varje år dör cirka 90 000 personer i Sverige. Det visar siffror från SCB. I de allra flesta fall efterlämnar den avlidne ett arv till sina arvingar. Men i vissa fall så finns det inte så mycket kvar av värde. Det blir allt mer vanligt att personer avlider med lån utan säkerhet och att det finns skulder i dödsboet. När någon dör skapas ett dödsbo, vilket består av den avlidnes tillgångar och skulder. För att kunna avsluta ett dödsbo är det flera saker som behöver göras, bland annat en bouppteckning. Det är då som tillgångar och skulder antecknas till det värde de hade på sig på dödsdagen. Om man kan se hur mycket tillgångar och skulder som dödsboet har och hur stort arvet blir. Men det blir mer och mer vanligt att de efterlevande inte får något arv ifrån den avlidne, säger Arne Larsson, expert på arvsrätt på familjens jurist. Antalet skuldsatta i Sverige har ökat och idag finns det runt 420 000 skuldsatta personer registrerade hos Kronofogden. 420 000 personer skuldsatta hos Kronofogden. En ökning med 6% jämfört med föregående år. Den åldersgrupp som har ökat mest jämfört med förra året är de äldre. Det är en grupp som har svårt att påverka sina inkomster och som riskerar att hamna i långvarig skuldsättning. Och när skulderna ökar bland de äldre ökar också antalet skuldsatta dödsbon. Under de senaste åren har vi på familjens jurist märkt en ökning av skuldsatta dödsbon. En trend som sannolikt speglar det rådande ekonomiska klimatet. Många har en bild av att deras mamma eller pappa har det ganska bra och att det kommer finnas pengar att ärva den dagen de avlider. Men det blir allt vanligare att det bara existerar en sista pensionsutbetalning på 10 000 kronor och skulder på 500 000 när bouppteckningen är klar. I Sverige kan man inte ärva någon skulder, men det innebär ofta en enormt stor stress och psykisk påfrestning för den som behöver ta hand om ett dödsbo med skulder. Och det här kan ta väldigt lång tid också. Jag vet en som höll på, hur länge var det nu? Ja, det var nog närmare 2 år. Ja, nu hade den här personen företag och så. Men det var väldigt krångligt alltså. Ja. Och man kan säga, man kan tänka så här, att det som ingår i, om vi börjar med till exempel om man gör en bodelning under, vi säger om man dör då, så är det så att då räknar man då tillgångar minus skulder. Och det som räknas som tillgångar, det är till exempel hus, bil, båt, rena fondkonton, bankkonton, rena depåer och ISK till exempel. Det ingår som tillgångar. Det har vi tillgångssidan. Och sen räknar man av de skulder som finns. Det som inte räknas in i dödsboet, det är försäkringar. Utan de går då lite olika. Om vi säger att det är kapitalförsäkringar, livförsäkringar, som också är kapitalförsäkringsklassade, alltså K-klassade säger vi. Då går de direkt till förmånstagare och där är det valfri. Så att om man har en kapitalförsäkring så kan man då ge det till sina efterlevande på 5 eller 10 år eller som en engångssumma till och med. Och då är det ingen skatt på det, utan de är skattade och klara och de ingår inte som en tillgång i bouppteckningen, alltså i boet. Och sen har vi då pensionsförsäkringar. Det är också försäkringar som går ut till förmånstagare. Och där är det då make, maka, sambo, barn. Alltså det finns olika som kan ärva det. Och det beror på lite. Men det är ju make, maka då. Framförallt då. Och det räknas inte heller. Så pensionsförsäkringar, kapitalförsäkringar räknas inte in. Och inte livförsäkringar heller. Utan det går ut utanför dödsboet direkt till förmånstagare. Och det går ofta ganska snabbt. Men det som inräknas till exempel. Jag menar, det är samma skatt på kapitalet i en ISK eller kapitalförsäkring. Men det som skiljer här är att då en ISK räknas in i boet och räknas av mot skulder. Det gör inte en kapitalförsäkring. Så att de flesta som är lite om sig och kring sig, de kanske har lite alltihop. Nu kommer det här systemet också göras om, men det är ju så att du kan liksom inte gå in och ändra i en försäkring på det viset. Du kan ändra villkoret för nya pengar som kommer in på försäkringen, men de gamla pengarna som ligger där kan du inte ändra villkoren för. Vad skriver ni? Nej, men så nu vet ni det. Jag brukar rita upp så här. Tillgångar med skulder. Och sen har vi då försäkringar för sig. Och så beroende på hur de är skrivna så går de till antingen valfri eller till sina arvingar då. Make, maka, sambo, barn till exempel. Så ja. 420 000 personer i Sverige är registrerade hos Kronofogden. ISK är en, det är, står för individuellt ISK. Nu tänkte jag på IPS. Men det står för ISK. Det är ju en sparform. Det var så länge sedan jag jobbade med det här. Vad står ISK för? Någon som kan skriva. Det är i alla fall en sparform. Där du betalar en avkastningsskatt istället för en vinstskatt. Så det är en sparform. Sen finns det IPS också och det står för individuellt pensionsspar. Och det är faktiskt som en ren depå också. Det är ingen försäkring på det viset. Så det är lite så. Är det någon som kan skriva vad ISK står för? Jag kommer inte ihåg det faktiskt. Ja, vi går vidare här. Vi återkommer till det. Skuldsatta dödsbon ökar när fler boomers dör. Det kan bli en överraskning. Banken har förtur när den belånade generationen går bort. Ja, det stämmer ju inte riktigt. Det här måste vara någon. Eller hur menar man? Ja. Det här kändes populistiskt, hörrni. Investeringssparkonto står det för ISK. Tack. Det var jättebra. Investeringssparkonto. Ska vi se. Och sen har vi det här då. Kampen mot välfärdsbrotten. Han ska stoppa fusket i välfärden. Och det här handlar alltså om utbetalningsmyndigheten som vi har pratat om. Många fler välfärdsfuskare ska åka dit. Det anser Per Eleblad, generaldirektör för Nya Utbetalningsmyndigheten, som ska leda arbetet för att motverka brottsligheten. Det här kommer göra en stor skillnad. Göra skillnad, stor skillnad, säger han till DI. Myndigheten ska analysera närmare 800 utbetalningsmiljarder varje år. 800 utbetalningsmiljarder varje år ska man analysera. Alltså, hörde ni? 800 miljarder ska utbetalningsmyndigheten analysera. Wow. Det är inte få miljarder. 800 miljarder, det är inte klokt alltså. Myndigheten ska analysera närmare 800 utbildningsmiljarder varje år och har mandat att spräcka banksekretessen och samköra register. Skalbarheten enorm. Det kommer göra skillnad. Ja, det tror jag det. De får alltså samköra register och de skiter i banksekretessen. Vilken jurisdiktion var det som gällde i Sverige nu då? Ja, det var någon som frågade boomers. Då skriver Erik Hales så här: boomers är personer födda på 1940- och 50-talet. Tack Erik. Jag såg inte det. Och ni vet att utbetalningsmyndigheten, den startade ju den 1 januari i år. Och de har alltså, de kan spräcka banksekretessen och samköra register. Det här är intressant alltså. Så. Och sen har vi då, det här är lite intressant. Alekta, hon avgick ju efter bara 10 dagar. Hon kom ju från Handelsbanken. Alektas nya ordförande avgår. Carina Åkerström lämnar ordförandeposten i pensionsjätten Alekta bara 10 dagar efter att hon utsågs. Min bedömning är att jag inte kommer kunna tillvarata pensionsspararnas intressen på ett sätt som Alektas kunder har rätt att kräva, säger hon till Dagens Industri. Det skrev nyligen att Åkerström, som för detta Handelsbankens vd, riskerar att bedömas som jävig på grund av bankens relation till hemstaden, Alektas största innehav. Det här kan påverka Finansinspektionens lämplighetsprövning. Ja. Oj. Det var intressant. Silke Borges skriver: i Tyskland har redde polisen ut hur en tysk afrikan kan ha adopterat 24 barn och får 24 000 euro per månad överfört till Afrika. Oj då. Ja, det är ju inte meningen där. Och sen tycker man då att att Wallenberg ska gripa in och städa i det här då uppifrån. Ta lite ansvar. Det är er skit, Wallenberg. Handelsbankens tidigare vd Carina förtjänar stort beröm för att hon själv insåg det omöjliga i att sitta kvar som styrelseordförande i Alekta. Nu behövs det samma självrannsakan hos de som bär det yttersta bär ansvar för de ytterst amatörmässiga pinsamheterna. Vänta då. Kallar man alltså Wallenberg för amatör? Ytterst amatörmässiga. Ja, det var väl lite att ta i, eller? Nu behövs samma självrannsakan hos de som bär ansvar för de ytterst amatörmässiga pinsamheterna. Grip in och städa uppifrån, Wallenberg. Wallenberg, ta ansvar nu för de här amatörmässiga pinsamheterna ni har ställt till med. Ja, nu börjar man verkligen gripa, bita den hand som föder den, va? Ja. Grip in nu då. Stina tyckte det där var kul. Jag tycker också det där var kul. Ja. Gosh, alltså. Och sen är det så här att forskare. Det här är också, det här är en annan rubrik i TN som heter kampen mot korruptionen. Jaha. Och det här är också lite intressant. Jag tänkte jag skulle läsa det också. Korruptionen ökar och vi bör vara oroliga. Forskning på svenska kommuner visar att korruptionen uppfattas vara högre där det finns fler politiker och fler kommunala bolag, skriver välfärdsforskaren Andreas Berg på DN Debatt. Att korruptionen ökar i Sverige bör göra oss oroliga, men inte förvånade. Andreas Berg tar upp forskning kring offentlig sektors organisation och graden av korruption. Forskning på svenska kommuner visar exempelvis att korruptionen uppfattas vara högre där det finns fler politiker och fler kommunala bolag. Men vänta lite nu här. Okej, så finns det politiker på kommunen eller kommunala bolag, då är det mer korruption. Det är det man säger här. Så det är alltså, det är politikerna som är de korrupta. Det är mer korruption då, om det är fler politiker på kommunerna och fler kommunala bolag. Forskning på svenska kommuner visar exempelvis att korruptionen uppfattas vara högre där det finns fler politiker och fler kommunala bolag. Det senare sambandet är särskilt oroväckande eftersom att antalet sådana bolag har ökat mer eller mindre oavbrutet sedan den stora kommunsammanslagningen på 1970-talet. Jaha. Summer Breeze skriver, den ökar väl inte? Nej, det tror jag inte. Jag tror att den synliggörs. Och den synliggörs i den takt som vi kan ta emot. Så tror jag också. Så jag tror inte heller att det ökar faktiskt. Och sen har vi då Storstalin. Han som äger bolag ihop med Wallenberg. Petter Stordalen. Han är skyldig den norska staten flera hundra miljoner kronor i utebliven skatt. Jaha. Har han hållit på och fifflat då mellan Sverige och Norge och Sverige och Norge och känt sig lite skyddad av Wallenberg kanske? Han har ju liksom delägt bolag. Sen har han också något bolag ihop med, jag kommer inte ihåg vad han heter, men han som var med och startade Akta. Axel tror han heter någonting. Om det är någon som kommer ihåg vad han heter. Och de hade i alla fall de höll på tillsammans när det var den här boomen med ensamkommande flyktingbarn. För då gjorde ju Petter Stordalen om hotellen till flyktingförläggningar. Och det som gav bäst då, det var ju ensamkommande. Men nu står han inför rätta i Norge. Och det visar sig att man har gett immunitet också till affärsmän som man tycker ska få lite extra fin behandling. Är inte det konstigt? Men det betyder inte att man har immunitet för att man har ett diplomatpass. Utan det innebär att du ska bli behandlad med mer respekt. Men så berättar en före detta diplomat att om du visar upp det där i till exempel i USA, då blir de istället misstänksamma mot dig. Så är du diplomat, har du diplomatpass och kommer i USA, så blir de, då blir du mer granskad och då kan det ta längre tid i passkontrollen, berättar den här diplomaten då. Men så sa han att det finns olika sorter. Och hur det här har kommit upp, det är då att det har kommit upp då genom den här etiopiska bilen som lämnades på spåret, som Etiopien har bett om ursäkt för. Men då kom det upp med det här med ja, deras immunitet helt enkelt. Carina, jag vet inte om det var det ACTA. Alltså ACTA var det här finansbolaget som förlorade sina tillstånd. Jag tror att de stavade med C. Och det var norskt då. Så att, jag vet inte om det var det. Och sen har vi då, ni kommer ihåg de här avlyssningarna som de här tyska militären då pratade om, den här Krimbron. Och nu så pratar man om de här avlyssningarna i plural, det vill säga det är flera. Gestrand skriver, avlyssningar är pluralis och betyder flera. Vad falskt? Finns det fler avlyssningar? Tänk om de har allt. Peskov, hemliga avlyssningar visar västs inblandning i Ukraina. Vladimir Putins talesperson Dmitry Peskov säger att de påstådda inspelningarna av ett samtal med två högt uppsatta militärer som släpptes i ryska medier i förra veckan visar att västvärlden är direkt inblandad i kriget i Ukraina. Det skriver Reuters. Tyskland anklagade på söndagen Ryssland för att försöka destabilisera landet genom att släppa vad som förefaller vara olagliga avlyssningar. Tyska förbundskansler Olaf Scholz säger att man kommer tillsätta en utredning om läckorna. Ja, men då var ju det där olagligt då. Ja, hörni. Vilken jurisdiktion är det som gäller globalt? Är det Law of War Manual? Så man piper då om att det här var förbjudet att avlyssna det. Vi skiter i om det är förbjudet. Vi bryr oss om vad de här avlyssningarna sa. Och de talar sitt tydliga språk. Vilka är det som kontrollerar telekominfrastrukturen nu? Ja just det, det var ju Wallenberg. Men sen 2019 så var det DOJ. Och sen var det lite valfusk och så USA. Så blev det Space Force. Tänk om de har allt. Sirpa säger olagliga avlyssningar. Ja, det verkar vara mycket olagligt. Det är så här olagliga slagningar och olagligt hit och dit. Men enligt vilken lag? Det kanske inte alls är. Ja. Inte lätt ju. Jag tänkte vi avslutar. Jag har ju jättemycket mer som alltid. Men vi tar vi tar det här med Etiopien. Eller de etiopiska. Ser ni där? Ja, ni ser va. Det är frågetecken om den övergivna bilen. Det finns fortfarande många frågetecken kring den etiopiska diplomatbil som övergavs på tågspåret på tvärbanan i Stockholm. Om SLs teori stämmer har bilen kört 2 kilometer på spåret innan den har krockat. Bilen har dessutom obetalda p-böter på över 17 000 kronor. Etiopien har tagit på sig skulden efter den övergivna diplomatbilen och de har också sagt förlåt. Men det här leder då till en diskussion om diplomatisk immunitet. Ja, här har vi också, innan vi går på den då. Då står det, Etiopiens ambassad ber om ursäkt för övergiven bil. Det var en etiopisk diplomatbil som lämnades på tvärbanespåret i Stockholm natten mot söndagen. Det skriver etiopiska ambassaden i ett mejl till SvD. Vår ambassad beklagar olyckan och besvären för det orsakade. Vi har inlett en intern utredning kring hur olyckan inträffade. SLs teori är att minibussen körde upp på tvärbanespåret vid Gröndal och körde 2 kilometer innan den lämnades mellan Stora Essingen och Alvikstrand. Fordonet orsakade stora trafikstörningar på söndag morgon innan den bärgades strax efter 9:00. Och det här är ju väldigt intressant, hörni, för att alltså det är ju väldigt mycket tåg som åker där. Det får man ju verkligen säga. Nu ska vi se. Men jag tänker vi avslutar med att lyssna på den här om vad diplomatisk. Det är lite långt, men det finns poängen med att lyssna på hela den här. För att det han säger här är faktiskt helt galet. Det är alltså hur man har gett immunitet lite hur som helst, tycker jag. Eller man har inte ens gett immunitet, man har gett diplomatpass. Och sen är det många som har trott att det är att det ger någon sorts immunitet, fast det inte gör det. Jag tycker det här var jätteluddigt faktiskt. Jätteluddigt. Nu ska vi se. Nu hoppas jag att ni hör. Jag kommer höja upp, så håll för öronen. Så. Men det är bättre att ni hör än att ni inte hör.
Kanske nåddes ni av nyheten i helgen om en etiopisk diplomatbil som polisen hittade övergiven på ett tvärbanespår i Stockholm. Det är fortfarande oklart hur eller varför den hamnade där, men enligt SL så körde den 2 kilometer på spåret innan den övergavs. Någon form av rekord i spårkörning, säger SLs presstalsperson. Den etiopiska ambassaden har bett om ursäkt och säger att de har inlett en intern utredning. Men hur vanligt är det egentligen med den här typen av incidenter? Blir det några rättsliga följder eller skyddar alltid den diplomatiska immuniteten? Med oss nu Anders Lidén, före detta diplomat och ambassadör i bland annat Zimbabwe, Israel och Finland. God morgon.
God morgon, god morgon.
Om du ska börja med att förklara vad diplomatisk immunitet egentligen innebär.
Ja, det innebär att man inte kan fängslas eller lagföras och därmed inte heller åtalas för överträdelser eller brott man har begått. Men det kräver att man har en diplomatisk akkreditering i det land där man är verksam. Och med den statusen så är man alltså immun i den meningen.
Så det är bara diplomater som kan få den där immuniteten, eller annan ambassadpersonal kanske?
Det är den diplomatiska personalen som har immuniteten, och deras familjer också omfattas av den immuniteten. Och det är ju för att länder inte ska kunna utöva påtryckningar på varandra genom att fängsla eller hota diplomatisk personal. Så det är någonting som gäller ömsesidigt. Så man respekterar det för att få sina egna diplomater i andra länder också respektera det.
Följer det med några skyldigheter med den där immuniteten?
Ja, skyldigheter är ju, den har ju alla, att man ska följa landets lagar och förordningar och regler. Det gäller ju ändå. Det är bara det att man kan inte fängslas, och man kan däremot kan det land som mottagande landet utvisa diplomater som gör överträdelser och begår brott. Och dessutom så kan ju det land som har sänt ut den här diplomaten ta hem dem också och döma dem i hemlandet. Det är också möjligt för ett land att häva immuniteten för sina egna diplomater. Och jag minns från New York när jag var verksam där att det var en georgisk diplomat som hade varit inblandad i en allvarlig trafikolycka, och då hävde den georgiska regeringen hans immunitet, så han blev åtalad i USA.
Men finns det andra rättigheter som följer med den här diplomatiska immuniteten, förutom då att man slipper straff om man begår något form av brott?
Ja, det som kanske är mest tydligt är ju att man är ju inte skattskyldig i det landet där man är verksam. Så att man ofta kan handla utan att betala till exempel omsättningsskatt. Den typen av privilegier finns, och så är man inte tvingad att vittna i rättegångar och så. Dessutom är själva ambassadens byggnader och diplomaternas hem är fredade, så där får inte polisen tränga in. Men allt detta hindrar ju inte att man måste följa landets lagar. Det är bara det att en och annan kan vara frestad och tycka att här kommer jag kanske undan eftersom jag har den här immuniteten. Men det ger ingen rätt att överträda bestämmelser eller lagar.
För det läggs ju ner ett antal brottsutredningar varje år i Sverige på grund av att de misstänkta har immunitet för att de är utländska diplomater. Det kan vara rattfylla, misshandel till exempel eller andra typer av brott. Vad är din bild av hur vanligt det är att diplomater missbrukar den här immuniteten?
Ja, att det förekommer absolut, men jag tror de flesta försöker låta bli. När det gäller till exempel parkeringsböter som väl är det vanligaste att diplomater låter bli att betala, så händer det då att det mottagande landet gör upp listor och skickar ut till pressen som visar vilka länder det här berör. Och det är ju en skamlighet i detta som man vill helst vill undvika. Jag vet att i New York hände det ofta att man gjorde sådana redovisningar av vilka som var värst. Och för oss svenska diplomater var det alltid vi hade instruktion att vi skulle betala våra böter om vi nu råkade felparkera.
Ja, jag hittade en del klipp på detta. Just det där du säger att man har publicerat vilka länder som har till exempel flest p-böter i Sverige. Det görs lite då och då även i svensk press.
Ja.
Och i en annan artikel så sa en diplomat att jag är diplomat och jag gör vad jag vill. Det gällde en felparkering. Vad tänker du om den attityden?
Ja, det finns väl någon som har missuppfattat sitt uppdrag, och det finns ju sådana diplomater naturligtvis, men det finns också, händer ofta att det är familjemedlemmar och så som inte förstår vad den här immuniteten innebär.
Du hade ett exempel där med en georgisk ambassadör som var inblandad i trafikolycka, men har du fler exempel på vad diplomater har gjort för klamp i traveret?
Ja, i det georgiska fallet var det ingen ambassadör i och för sig, det var en lägre diplomat. Men det hände ju, och det som kanske var mest känt på 70-talet i Sverige, det var ju när Nordkoreas ambassad sålde sprit som de hade fått ta in skattefritt. De sålde det på gatan, och det var naturligtvis ett allvarligt brott. De hade otroligt dålig ekonomi, så jag tror det var deras enda chans att klara av verksamheten. Men då blev det ju en stor affär av detta, och Sverige ville helst inte utvisa hela ambassaden, men man kom fram till genom förhandlingar att de skulle skicka hem själva och byta ut sin egen personal där. Så att det löstes i förhandlingar. Så sånt här händer. Och sen ska man ju komma ihåg en sak, att många har ju diplomatpass. Och diplomatpass betyder inte att man har immunitet, utan immuniteten, den grundar sig på att man är akkrediterad officiellt i ett visst land. Och immuniteten gäller bara i det land där man är verksam. Så om man åker omkring med ett diplomatpass så har man inget diplomatiskt skydd. Men det kan ju finnas de som kanske använder det här passet i hopp om att de då inte ska bli undersökta i tullen eller så. Men det finns, har de inga garantier för att så kommer att ske. Men... Och jag kan ju berätta att vi svenska diplomater som är pensionerade diplomater, vi får inte ha diplomatpass längre efter det att en före detta diplomat smugglade in pengar i Indien och åkte fast och trodde sig klara sig genom diplomatpasset, men det går alltså inte.
Men kan man få några fördelar genom att vifta med ett diplomatpass?
Ja, i diplomatpasset står det att man ska behandlas med respekt, så att det kan ju ge en fördel. Och det finns ju en del som kanske inte känner till de här reglerna och tror att man inte får peta på en diplomat som har ett sånt här pass. Men å andra sidan kan det gå åt andra hållet också. Min erfarenhet från USA till exempel är att det är inte nödvändigtvis en fördel att ha ett diplomatpass om man inte också har en diplomatvisering som visar att man är akkrediterad i USA. Och har man inte det, då kan det väcka till och med misstänksamhet och man får spendera längre tid i passkön än man skulle ha behövt annars.
Så du saknar, du saknar inte ditt diplomatpass?
Nej, jag behöver det inte. Och det är många som inte är diplomater som också får det, som till exempel framstående affärsmän och sånt som man vill ska behandlas med respekt. Men det betyder ju inte att de har någon som helst immunitet.
Den här etiopiska bilen då, har du hört om något liknande förut?
Nej, detta låter lite unikt och det verkar ju vara ett trafikbrott. Men vi vet inte, jag vet inte och jag kan inte spekulera i vad som ligger bakom och vem som körde och om den personen hade diplomatisk immunitet eller inte eller om bilen var stulen eller vad som kan ha hänt. Så och någon riktig parallell till det där har jag ju inte hört talas om, det kan jag inte påstå.
Tack så mycket Anders Lidén som är för detta diplomat och UD och FN-anställd för att du gav oss en inblick där i diplomatisk immunitet.
Alltså man blir inte, alltså man bara ger ut diplomatpass då för att de ska bli behandlade med lite mer respekt. Ja, det var någon som såklart hittade det här. Alltså jag tänker inte ens på det längre. 17 000. 17. Ja. 17 000 i böter. Mm. Då kan man nog säga att det här är planerat. Det här är en del av den strategiska planeringen. Och nu ska man då riva upp det här. Och det var ju samma sak när vi pratade om Michael Rawlinson. Så var det ju då en domare och en åklagare, ni vet, som då misstänktes för att ha tagit emot muter för strafflindring. Och det här var ju ett tysk underrättelsearbete, alltså avlyssning av kriminella, där de pratade om det här med de här. Och där undersökte man också att häva immuniteten för de här två. Och det är ju som någon skrev där, såklart det är både post och containrar och allting, det är det diplomatisk immunitet. Så att det här kan ju användas då, och sen kan vi då ha människor som är lägre diplomater som har viftat med den här, men där det egentligen inte betyder någonting. Eller nej, det betyder ingenting. Det är väldigt, väldigt, väldigt speciellt det här alltså. Men det är bra att det kommer upp. Och vi vet ju att Knuggen också har ju diplomatisk, eller han har ju immunitet i alla fall. Och ja, jag hade en liten bild på det där Knuggahuset. Här. Knuggahuset som åker runt med sin immunitet. Här har vi alltså Victoria från Knuggahuset som ja, jag vet inte vad det där är för vapen, vet ni? Knuggligt säger någon. Ja, det här är väldigt knuggligt. Så att Knuggahuset har ju kunnat åkt runt och sälja vapen. Vi har politiker såklart som har immunitet. Och vi har diplomater som har immunitet. Och sen har vi då affärsmän som vi vill ska behandlas med respekt. Raoul Wallenberg. Han var ju diplomat. Och du vet, det är många som är så här, vad heter det? Man är en sån konsul. Alltså för kung Victoria, ja, Knugghusets Victoria. När man är som konsul, så jag vet flera framstående affärsmän som blir sån här typ konsul till, heter det bara konsul eller konsul till olika länder. Så de har så här litet kontor och så blir det nästan som en ambassad, så att säga. Vissa konsul, precis, konsul heter det. Tack Erik Hazel. Och då måste du till exempel, om vi säger du måste vidimera pass och så, då måste du åka till den. Och då är det bara någon som sitter där, och det här är ofta pensionerade. Ja, då får de betalt och då är de konsul till olika länder. Det kan vara Mexiko. Så när det är lite statsbesök så tar man hand om dem och så. Och så får de betalt för det. Det är någon som säger att vapnet heter Carl Gustav och att det är raketgevär. Ja, det är sånt här som Knuggahuset håller på och säljer då. Men det här med konsul, det är också väldigt, det är framstående affärsmän, och då har ju de någon form av immunitet. Och det, då pratar vi alltså länder typ Latinamerika, Afrika och så, där det har kommit knarkbananer och sånt. Alltså den, Ecuador, Honduras, den typen av länder. Och då har du någon sån affärsman som sitter som konsul. Det där är väldigt konstigt. Har de diplomatpass då, och har de immunitet? Och vad är det de gör egentligen? Allt det där måste vi riva upp också. Det där kan vi inte ha, helt enkelt. Ja, nu har vi gått över lite. Tack så mycket för att ni har tittat. Vi rivstartar den här veckan nu med det här. Och tack till er som stöttar den här kanalen. Medborgarjournalistik. Det är liksom tack vare er som jag kan driva den här kanalen. Och göra den här researchen och presentera den här informationen till er. Det kommer komma lite intervjuer här framåt, och jag kommer försöka köra dem live, olika intervjuer som jag kommer göra, och det kommer bli spännande, hörni. Och känn nu inte att men folk vaknar inte upp. Jo, folk vaknar. Oj vad folk vaknar. Det är bara att öppna tidningen, så är det liksom eländes elände. Så att Sverigebilden, den har verkligen den har verkligen förändrats, hörni. Stort tack för idag, och tack till alla er som stöttar den här kanalen. Och vi ses igen imorgon. Ha det riktigt, riktigt fint nu allihopa. Nu ska vi se.